Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu är den släppt. Min stand-up-timme Vesslan finns nu på vinylskiva. Den går att beställa för ynka 219 kronor på ginsa.se. Men om ni hellre vill lyssna på den digitalt så finns den på Spotify. Där ni även hittar min första stand-up-skiva En slapp timme. Dessa stå-upp-timmar finns även som filmade specials på YouTube. På YouTube hittar ni också min sitcom Mina problem. Det finns 3 avsnitt ute nu och jävlar vad bra grejer det har skrivits om den. Tittare har kallat avsnittet för genialiskt, magiskt och fantastiskt. Så kolla på den du också. Vill någon se mig live så hittar ni alla mina kommande stand-up-gig på gardenfors.blogspot.com. Vill ni höra mer poddar där jag medverkar så lyssna på Specialisterna podcast som släpps varje vecka. Då undrar ni förmodligen, men Simon, du släpper så mycket grejer gratis som vi bara kan se och ha roligt åt. Är det inte dyrt att själv producera en sitcom och en filmad special? Och sen bara ge bort allt gratis. Hur gör du för att överleva rent ekonomiskt? Kul att ni undrar. Det är på grund av ett gäng schyssta jävlar som stöttar min verksamhet som entertainer. Kanske allra bäst på patreon.com/arkivsamtal genom att pytsa in ett par dollar per avsnitt. Eller bara swisha 0760 72 47 28. 0760 72 47 28. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det är det minsta man kan begära. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Hampus Algotsson. Välkommen hit.
Tack.
Du är komiker.
Korrekt.
Och även arrangör av komiska events.
Exakt. Exakt. Humorproducent, känns inte rätt att säga. Turnéproducent och klubbarrangör.
Kanske. Ja. Vi har känt varandra ganska länge. Alltså så här, du var den som gav mig mitt första betalda gig som ståuppkomiker.
Ja, äntligen roligt, Kristianstad.
Ja, och det var några fler grejer som du gjorde först, har jag för mig. Du har räknat upp dem någon gång.
Ja.
Jag körde min första stand-up special.
Din första stand-up special, ditt första betalgig och ditt första riktiga headline-gig, tror jag.
Ja, det är mycket möjligt.
Stuppklubben 16 oktober 2013. Ja. Det var vår premiär.
Och du har drivit Stuppklubben i Göteborg.
Ja, precis.
Som numera är ett bolag som heter Stuppbolaget. Stuppbolaget.
Ja.
Och idag är du här för att prata om Mel Brooks. Frågan är hur känd han är för dagens poddlyssnare. Alltså så, det är säkert jättemånga som känner till honom.
Ja.
Men det är nog ganska många 20-plussare som inte har en aning vem det är.
Nej, men jag tänker att väldigt många, åtminstone 25-plussare, har ju sett några av de sena filmerna.
Ja, han är ju mest känd för kanske de filmerna som i Sverige kallas för Det våras för filmerna.
Ja.
Men han började som någon form av komiker och manusförfattare till komiska.
Ja, framförallt väldigt mycket manusförfattare. Ja, innan dess var han lite komiker också på någon så här judisk resort.
Ja, där i det var ju klassiskt då. Han är född 1926. Och han lever än idag. Han är 92 år gammal.
Så jävla coolt.
Ja, och han verkar fortfarande vara lite aktiv.
Ja, alltså han har fortfarande ett kontor. Jag har lyssnat på några poddar där de har kommit till hans kontor och intervjuat honom. Så han går liksom till ett kontor varje dag på Manhattan.
Det är så jävla roligt.
Det är så jävla gött.
Mel Brooks är en av dem som liksom... De komiska talangerna som jag har liksom hängt med mig längst ändå, som jag fortfarande ändå i alla fall tänker på ganska ofta.
Ja.
Jag kan inte konsumera hans verk så jätteofta.
Nej.
Nyss gjorde jag det inför den här podden. Liksom.
Men, ja, men det gjorde jag också. Men det var inte så långt innan vi bestämde att vi skulle göra den här podden som jag kollade om det var för rymden, tror jag.
Ja, det skulle jag säga kanske är min favorit. Spaceballs. Ja. Och den kom 1987 när jag var 9 år då.
Ja.
Jag vet inte om jag såg den när jag kan vara 10-11, men det var ju något av det roligaste jag hade sett.
Gud, ja. Men den är ju också, fan, den är lätt att ta in som barn också. Ja. Alltså det är så otroligt barnsliv. Va?
Jo, han har ju väldigt, han är väldigt, väldigt begåvad, väldigt, väldigt tramsig.
Ja.
Och på ett sätt, alltså för sin tid, ganska grov.
Ja.
Alltså ganska vulgär. Men innan vi fortsätter, man märker hur entusiasmen bubblar. jag kan inte sluta när jag väl börjar prata om Mel Brooks. Jag kom på det att det är en sån som jag liksom har velat prata om länge. Men,
ja.
Men det var, jag skrev på Facebook och frågade, leta efter en lämplig samtalspartner. Och det var precis det jag letade efter, att du skrev så här: jag älskar honom, jag har sett i stort sett allt han har gjort. Och då tänkte jag, men det är perfekt. Hellre det än någon som har skrivit en avhandling om det.
Ja.
Men innan vi fortsätter prata om Mel Brooks så ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Välj drycken! Det här är din debut i Arkivsamtal som gäst.
Du
kan bli omnämnd lyssnare. Några gånger.
Ja, det är. Jag tänkte att det inte var min debut som lyssnare.
Det är säkert vissa som är med i Arkivsamtal som aldrig har lyssnat på det.
Ja.
Jag ska gissa på att Dogge Dockelit du aldrig hade hört Arkivsamtal innan han var med till exempel.
Ja, det kan vara sant.
Men då har vi... En favoritrepris, Hawaii Gay Club. Finns till och med färdigblandad i kylen. För jag och min flickvän tyckte det var en bra idé att när vi kom hem typ klockan 1 på natten igår att blanda den här Hawaii Gay Club. Men sen tyckte inte hon det var speciellt gott. Hon tog typ en klunk. Men jag tyckte det var gott, men jag ville inte liksom sitta och sänka en söt partydrink själv. Och vi var rätt trötta, så det, jag ställde in dem i kylen färdigblandade. Hawaii Gay Club, sen finns den israeliska druvsaften Anavim. Något av en festis-variant. Fanta Zero, Lagunitas IPA, styrka 6,2. Sockerfri äppelkiwi-dryck. Morsur, tror jag det uttalas. Siciliansk citronsaft. Ekologisk havredryck av märket Garant. Fizikala. Gojoy energidrink. Egils maltextrakt. Red Bull i smakerna kiwi, tropisk apelsin och kola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkbonsar och nejsägare, vatten.
Gött. Ja, vi kan inte låta Hawaii Gay Club gå till spillo.
Nej.
Om den redan finns. Så att jag tar eran gamla Hawaii Gay Club.
Ja. En klunk drycken och bara... Ja, men då tar jag den andra Hawaii Gay Club.
Gött.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Japp, då är vi tillbaka med drycken som för nytillkomna lyssnare innehåller Malibu, Passoa och citronjuice. Och då liksom lemonad som det också kallas. Förvirrande begrepp det där med, för att man tänker citronsaft eller citron liksom.
Ja.
För det är egentligen citronsaft, då tänker man sån som man sprutar ur en gul plastcitron.
Ja, 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 precis.
Eller så här, alltså, och om man säger lemonad, som det också kallas, då är det vissa som kallar det läsk. Hallonlemonad och sånt där finns det ju.
Ja.
Men det är sånt som finns i Brämhults eller andra märken. Det här är nog av någon ICA-märke. Den är väldigt söt.
Mm.
Vad tyckte du om den då?
Ja, men det var gott.
Mm.
Det var väldigt mycket passoa. Eller?
Ja, det är nog mer Malibu kanske. Men den
är just det, Malibu dominant. Är ju också.
Ja. Men då kör vi vidare.
Mm.
Du läste en biografi, eller började läsa en biografi, för jag letade efter biografier om Mel Brooks då.
Ja.
Och jag frågade runt och någon sa så här, det finns någon på gång som ska komma snart liksom. Och tänkte jag att det är någon cynisk jävel som väntar på att han väntar ut hans död, som har en färdigskriven genomarbetad Mel Brooks dokumentär och vet att det kommer bli en hit. Men eftersom han är 92 år gammal så...
Jag tänker att det är en författare som sitter vid sitt... att bokförlaget är på honom hela tiden. Är du klar med biografin snart? Jag har bara ett kapitel kvar. Vänta
du
lite.
Inte bokförlaget tänker lika ekonomiskt som författare. Det känns mer bokförlags roll att tänka på ekonomin än författaren.
Ja, det kanske är tvärtom, författaren tycker att han är klar med bokförlaget. Är så. Ja, men det känns som att det saknas ett kapitel i den här boken.
Jo, det hade varit lite frustrerande att läsa om en 92-årig. Tänk om det hände något så här. Ja, men tänk om man till exempel Bill Cosby är väl nästan lika gammal, eller var en 80 plus i alla fall.
Ja.
Och att man skriver en biografi om honom och ser man ut den, och så händer och så liksom blir de här skandalerna som börjar med Bill Cosby precis innan han dör. Eller det här, de kanske, ja, det kanske,
ja, men alternativt om man har den, att man, den är på tryckeriet och på väg ut i butik och ska släppas nästa vecka, att han dör då. Alltså att man bara grejen att veta att man inte har fått in dödsdatumet i boken.
Ja. Jo, det hade varit störigt. Och sen så är frågan ifall det skulle vara så här, om det skulle brisera en MeToo-skandal, då är frågan om boken säljer mer eller mindre. Att det förmodligen mindre. Då kanske de säger, okej, ut med boken. De måste veta att den här nyheten är på väg. Men det känns inte som Mel Brooks, nu kan man ju inte veta, men han känns som en soft person, tycker jag.
Ja, fast alltså...
Nu har du läst.
Ja, jag har läst, jag är på nästa kapitel kommer handla om Springtime for Hitler, hans första film, som brukar heta Springtime for Hitler, The Producers.
Mm. Så du har läst...
Så att jag har läst allting fram till det som verkligen är intressant.
Ja.
Typ. Men den är superintressant. Och det verkar som att framförallt innan han slog igenom så var han nog fan en riktigt störig jävel alltså.
På vilket sätt var han verkligen störig?
De beskriver honom, den första tv-produktionen som han jobbade på. Han blev kompis med Sid Caesar, som är en som tv-komiker framförallt. Och hängde med honom hela tiden. Och sen fick han något tv-program som Max Lieberman, som var en amerikansk producent, skulle göra. Och han, Max Lieberman, hatade Mel Brooks. Han var så jävla störig hela tiden.
Men var han enerverande eller vad?
Ja, men han hade så jävla mycket energi. Och så kom han alltid in i alla rum hela tiden och skrek typ. Han verkar som att han var riktigt jävla störig. Så att han fick, och producenten då vägrade anställa honom. Till slut så anställde Sid Caesar honom som sin egen manuskrivare.
Okay.
Men han fick liksom inte vara med i manusgruppen eller något sånt. För det var ingen annan som orkade med honom. Jag tror att han måste ha haft ADHD som fan alltså. Ja. Eller har man väl då kanske.
Att han har det fortfarande.
Han
var även som gammal, hade han väldigt mycket energi.
Ja.
Jag såg honom i... Comedians in Cars Getting Coffee. Det vill säga Jerry Seinfelds tv-program som han började med långt efter tv-serien Seinfeld. Där han liksom intervjuar olika komiker och åker runt i olika bilar och så går de och dricker kaffe på kaféer. Men då gjorde han ett avsnitt med Mel Brooks och Carl Reiner.
Mm.
Och de var ju båda liksom runt 90 då, tror jag, när de gjorde den där. Men de verkade ändå leva så mysiga liv. Att de, för de verkar ha varit kompisar då sen dag ett. Alltså du kanske som har läst biografin.
Väldigt tidigt i alla fall. Yeah. Alltså det var innan de, för de blev ju kända, eller Karina var väl lite känd redan innan.
Det men kanske var. Båda skrev dommet, kommer TV. Det.
Ja. Och sen släppte de ett comedy-album tillsammans som sålde över 1 miljon ex.
Ja, som heter någonting The 2000-year-old man.
Ja.
Som jag har lyssnat på. Det är ju en sketch av många på den skivan.
Ja.
Det är ju egentligen att de gör improviserade karaktärer. Ja. Eller att Carl Reiner gör en karaktär. Nu ska du vara mannen som är 2000 år gammal.
Ja.
Och sen så liksom,
och sen intervjuar han honom
och... Och det är nog inte helt improviserat, för de har nog gjort det, jag läste att de började göra den här, att det var bara att de var liksom två ganska, på den tiden ganska unga. Det här var innan hans filmkarriär och sånt.
Mm.
Det var väl säkert när de var i 20 plus åldern.
Mm.
Som, och när de gick till en fest så brukade han ge honom en karaktär och så körde han den. Jag vet inte om det var inför de andra festdeltagarna då. Ja. Nästan som, kanske som en liten livepodd.
Ja, men lite så tror jag det var.
Jag kunde ju känna igen mycket nu när liksom vi gör den typen av karaktärer i specialisterna podcast. Att det var ungefär samma grej. Men att han gav dem en karaktär och sen så liksom improviserade han fram svar. Han blev intervjuad. Ja, men det är ju rätt kul fortfarande.
Ja, det är det.
Ja, men det kan vara så här, den här mannen så här, ja, du har varit gift, jag har varit gift över 200 gånger och har 3645 barn och ingen av dem kommer att hälsa på. Den typen av skämt är
det. Ja, det är ju jävligt roligt alltså. När de frågar om han har du haft något riktigt jobb då? Och han säger att han var fabrikör och tillverkade Davids stjärnor. Och att de gjorde dem genom att vara en som höll i varje hörn och sen sprang de runt och sen så de höll liksom en cirkel i järn och så sprang de runt och sen så korsade alla varandra så att järnet böjde så blev han stjärna. Och att han tackade nej till erbjudandet att börja göra kors för att han inte trodde det skulle bli en hit.
Och då sa han att det hade varit lättare bara två killar som springer in i varandra.
Men det var också roligt på tal om att han var en större jävel som beskrivs sen när han började jobba. Jag tror att det var, jag kommer inte ihåg vad det programmet hette. Det var innan Caesar's Hour. Mm. Men det var det första programmet som Sid Caesar gjorde efter att han hade lärt känna Mel Brooks. Till slut så blev han en del av författarteamet. Men då så var de liksom ett gäng som satt i ett rum och skrev hela dagarna. Mm. Men han hade sömnproblem.
Vem
så,
av dem
hade sömn? Mel Brooks.
Uh-huh.
Så han somnade aldrig på kvällarna.
Nej.
Och då kom han skitsent dagen efter. Och var liksom den nya killen som alltid var sen. Men han hade så jävla bra självförtroende så han brydde sig liksom inte. Så då köpte han alltid en bagel och en kaffe och en tidning på vägen till jobbet. Och sen så när han kommer in så här 3 timmar sent så slår han tidningen och bageln i varandra och skriker, ja, vi kommit fram till idag! Och beskrev han någon gång sköt upp dörren och sen kastade sig in och gled in i rummet på magen och så.
Ja, det låter som om inte ADHD så väldigt manisk. Ja. Att han inte kan sova heller. Liksom. Det låter som en del i en manisk diagnos. På sätt. Men han verkar inte ha haft depressiva perioder då på...
Nej, det beskrivs inte så mycket i boken i alla fall. Nej. Men han hade, ja, lite, alltså att han har haft perioder som det, alltså livet har varit sugigt. Liksom.
Jo, men det är inte det att hans humör är liksom manodepressivt, liksom bipolärt.
Nej, så, nej
han,
inte
han är
med
ADHD
mycket.
Som bara blir manisk ibland.
Han gifte sig, han var gift en gång innan han gifte sig med hon som han fortfarande är gift med.
Anne Bancroft, hon dog ju i sig.
Ja, hon dog, ja, just det.
Han var gift,
ja,
med henne längre. Fram tills hon dog. Men det är alltså, hon var skadis och framförallt skadis. Och hon var kanske mest känd för Mrs. Robinson i The Graduate från 1967, just det. Mandomsprovet.
Ja, och från Det var ett för Hamlet.
Aha.
Som är en av filmerna som Mel Brooks producerade, inte regisserade, men producerade. Som är den enda filmen som han har gjort som jag inte har sett. För den finns inte. Alltså jag kan inte hitta den på internet.
Det var så Hamlet.
Det var så Hamlet, ja.
Vad heter den på engelska?
To be or not to be, tror jag den heter.
Okej, okay. Intressant. Men det måste ju finnas någonstans.
Ja, det måste göra det. Men jag hittade någon konstig länk, men jag fick inte igång det.
Jag hade någon DVD-box med lite Mel Brooks-filmer. Och det var vissa av dem som... Alltså jag har ju... De mina favoriter är kanske... Det varas för rymden. Det varas för... Ja, men...
Både Frankenstein och Dracula är ju...
Ja, alltså jag såg många av dem när jag var liten och tyckte de var roliga. Men det är vissa som är svåra att ta sig igenom för de är så tråkiga.
Ja.
Alltså det var väl någon The Three Cheers eller något sånt där.
Ja.
Som var jävligt tråkig. Den gick knappt att se.
Nej.
Jag tror den på svenska heter Det var för världshistorien del 1.
Nej, vilken 12 Cheers sa du? Ja. Det var för svärmor heter de på
heter
svenska.
Den på svenska? Mm. Okej, okay. Men den var väldigt tråkig.
Det var för världshistorien del 1 är jävligt rolig.
Tycker du
det? Är otroligt konstig
film. Jag har försökt se den men inte riktigt lyckats.
Nej, den är ju mest musikalnummer. Och alltså det är som att det är långa sketcher.
Mm.
Så 10-15 minuter från ett par olika världshistoriska händelser.
Mm.
Och framförallt så är det spanska inkvisitionen som är rolig där. För att där gör de ett... Alltså, 12 minuter långt superpåkostat musikalnummer om folkmorden i Spanien på 1400-talet. med massa så här konstsimmarlag och...
Ja, det påminner lite om nu när Grotesco då gjorde en musikal om flyktingkrisen i Sverige.
Mm. Och slutscenen i Det varas för världshistorien del 1 är jävligt rolig också, för den förklarar titeln. För den slutar i att det kommer en sån röst som är så This spring World history part 2 see. Och så får man se några så här jättesnabba scener som är jävligt roliga. Alltså bara typ, extremt dumma roliga skämt. Typ Hitler on ice. Och så är det en konståkare utklädd till Hitler som åker omkring.
Jag tror det var något skämt att den hette del 1. Att,
ja.
det har ju inte kommit en del 2.
Nej, och det har nog aldrig varit...
Nej, jag vet inte om det var plan. Men skulle du säga någonting om hans första fru? Han var gift. För jag har ju läst på om honom på internet. Alltså, hans amerikanska Wikipedia-sida är ju som att läsa liksom, en längre artikel. Det tar ju ändå ganska lång tid att ta sig igenom. Men där stod det, han var gift i ungefär 10 år med någon först. Skulle du säga någonting om henne?
Ja, nej, men där verkade det ganska mycket som att han var ett svin.
Mm.
Eller alltså så, att han åtminstone, jag vet inte om han var ett svin mot henne så mycket, men att åtminstone var jävligt störig. Alltså riktigt jobbig att vara gift med.
Ja, men det är ju ändå så här förlåtligt. Alltså om man tänker så här, att han verkar vara en enerverande person och jobbig att vara gift med. Och det är till och med så här, ja men otrohet är ju liksom, om det, jag vet inte om det var såna grejer, men det är ändå så här, men det är väl så här misshandel och sexuella övergrepp och sånt, där det brukar liksom, där jag brukar ändå tycka, det här verkar inte vara en sympatisk person.
Nej.
Som till exempel läste Richard Pryor biografin, så var det så här, han jobbar ju då med Mel Brooks bland annat det var för skiffen, Blazing Saddles. Och då om Mel Brooks var störig för att han kom in och slog en bagel och liksom tidning och skrek och var försenad, så var ju liksom så var ju han Richard Pryor totalt bort. Liksom, han satt med en flaska konjak och sniffade jättemycket kokain. Och sen liksom, någon gång kom han in med sin dåvarande flickvän och som hade armen i bandage. Och så frågade han, varför har hon armen i bandage? Hon försökte skydda sitt ansikte.
Oh, fan.
Att det var så här, han var lite mer en hemsk människa på riktigt.
Ja.
Att det var så här störig och enerverande. Det kan ändå förlåta.
Det var också det...
förlåta och relatera till mycket att vara en så här... En kort judisk komiker som många uppfattar som väldigt enerverande. Jag känner en samröre med det.
Ja, men hans första fru Florence heter hon. Jag minns Florence Brooks, bytte hon namn till när hon gifte sig, tror jag.
Mel Brooks är nog inte hans riktiga namn. Han hette Melvin Kaminski.
Ja,
men tog liksom Brooks efter hans mammas då namn Brookman. För att inte bli ihopblandad med någon annan. Han var ju musiker också från början.
Mm,
Mel Brooks, han spelade trummor i band.
Och det förklarar ju väldigt mycket av hans damp också.
Att han är
trummisar är ju större jävlar. Alltså.
Men också att, ja, men det var också lite så han började med, i showbiz då. Att han När det var någon, de uppträdde på liksom klubbar och sånt, och om det kanske var någon komiker, en konferensier där som var sjuk, så hoppade han in och, och drog skämt och konfade liksom.
Ja.
Men vad sa du, första fru?
Ja, för att det finns liksom, jag tyckte det fanns en lite underton i, det fanns något de inte riktigt berättade i biografin om det.
Varför skulle de inte berätta det?
Eller? Nej, men för att det var väldigt, lite bortförklarande om hans misslyckade bröllop. Eller hans misslyckade äktenskap.
Ja, det var väl ändå i 10 år, tror jag.
Ja, och de fick 3 barn. Men i boken beskrev de det lite som att 3:e barnet var ett försök att rädda äktenskap. Jag inte att det barnet läser boken.
Men det låter ju rätt mycket som ett ganska vanligt äktenskap.
Alltså, ja. Men där ligger liksom en liten ton av att så här bortförklara varför Mel Brooks var så dålig pappa och om annat. I boken upprepar de flera gånger att Mel Brooks växte upp utan pappa.
Att
han inte riktigt visste hur man ska vara som far. Så att han var ute och söp med sina kollegor istället för att vara hemma med familjen. Typ.
Jo, han var ju säkert en sån här liksom, en showbiz-man som var ute och drack. Och,
ja. Samtidigt som han egentligen inte tjänade direkt några pengar i början på äktenskapet i alla fall.
Nej, han verkar liksom ha... Alltså när de gjorde den skivan med Carl Rayner, de började med att göra liksom balla karaktärer då på fester som de improviserade. Och sen blev de väldigt populära och snacket gick i showbiz att de var väldigt roliga. Och sen gjorde de det på scenen liksom så här som en teaterkomediföreställning. Och sen släppte de då den skivan som blev en stor succé som sålde över 1 miljon ex. Och då måste han ju fått in en del pengar på det. Men sen som tog det rätt lång tid innan han blev en succéman liksom.
Ja, för att han, det var när han jobbade på dels det första programmet med C. Teaser och sen
The Show of Shows.
Show of Shows är det heter, precis. Och sen jobbade han ju på Caesar's Hour som var Sid Caesars nästa program. Ja, och där han tjänade till... han pengar så in i helvete i perioder. Men att det var så jävla svajigt att han sparade liksom aldrig. Så att när något program la ner och han blev arbetslös så hade han ett par tusen dollar i veckan på 40-talet liksom.
Åh jävlar, vad brände han pengar på?
Jag vet, har inte riktigt framgått i boken vad fan alla pengar tog iväg. Men han skaffade bara dyrare och dyrare lägenheter i takt med att hans ekonomi ökade liksom.
Nej, men han är från Brooklyn, från Williamsburg från början. Men sen flyttar han då till LA, till Hollywood då, när han fick de här tv-jobben.
De första tv-jobben, Shows of Shows och Caesar's Hour var från New York.
Okej.
Så han bodde i New York ganska länge.
Och det var då han lärde känna de Carl Rayner som han började göra de här comedy-sketcherna med. Men det var också rätt roligt att de fortfarande är kompisar då. Att de, för i den här Comedians in Cars Getting Coffee så hänger de varje dag och kollar på Jeopardy tillsammans. Och, alltså deras fruar är döda då.
Ja.
Så de har, men de har liksom ändå sin bästa polare. Måste ha varit kompisar då i... Vad blev det? Om de är i 90-årsåldern
nu? När kom skivan?
Jag vet faktiskt inte.
50-tal någon gång. Jag tror det.
Ja, och var det de showerna på 50-talet också?
Ja.
Som har ju säkert känt varandra i 60 år minst eller någonting.
Ja.
Det är ju jävligt länge.
Ja, verkligen.
Men det är ju också så att han är ju... Alltså så här störig på ett sätt att han tar extremt mycket plats.
Ja.
Att man märker så att en del av det här inslag, en del är så att Jerry Seinfeld hämtar först Carl Rayner och intervjuar honom i bilen liksom eller något sånt där för att Carl Rayner, man uppfattar det i efterhand att det är för att Carl Rayner ska få en syl i vädret.
Ja.
För sen så är de här två 90-åriga gubbarna som hänger liksom med varandra i en lägenhet. Och Mel Brooks är så jävla dominant liksom. Ja. Att han skämtar, han vitsar, han ska hela tiden ha uppmärksamheten, han ska hela tiden liksom vara den som får sylen i vädret.
Det amerikanska motsvarigheten till det klassiska avsnittet av TS-knas när Petter poddar med Niklas Andersson och Peter Apelgren. Och det är en och en halv timmes podd där man bara hör Peter Apelgren.
Ska du se Peter Apelgren nu i Stockholm eller? Han uppträder väl ikväll tror jag.
Ja, han ikväll. På Rival.
Improvising. Mm. Jag har inte sett den här, jag funderar på att gå faktiskt. Mm. Så. Men, ja, men det är imponerande. Han är liksom naturligt rolig improvisatör på något sätt.
Ja.
Jag tycker också inspirerande det att han att han så sent fick en succé liksom i livet. Ja, men det var så för att han hade väl de tv-jobben. I och för sig så var han ju väldigt rik då, kanske när han var manusförfattare.
Ja,
för,
periodvis. Ja.
Periodvis, ja. Men sen lades de ner och han kanske inte hade...
Ja, och sen den typen av tv-program slutade man väl göra sen också. Med, för det var ju så här varieté-program typ som han jobbade på.
Men sen så gjorde han ju då Det våras för Hitler, producenterna 1967.
Mm. Och innan dess gjorde han ju Get Smart också.
Ja, han, det var väl det som var hans stora. Ja. Han skapade en tv-serie, men han var bara inblandad egentligen i piloten. Av skapandet av det.
Han skrev några avsnitt till i säsong 1 sen.
Okej. Okay. Ja.
Om det var typ så avsnitt 3, avsnitt 7 eller någonting. Men det var ändå att hans namn stod ju med i varenda avsnitt. Liksom. Okay, det var lite så, han blev ett hushållsnamn i USA.
Ja, det var det. Att det var en hit då liksom. Men sen så när han gjorde Det var för Hitler, det var ju hans första långfilm.
Mm.
Då var han ändå liksom över 40 när den kom. Och den blev liksom, den var lite svår att distribuera och sådär för att den... För att det var så känsligt ämne att det handlade om Hitler och sånt där. Ja. Så att det blev mer en underground-klassiker. Eller en sån arthouse-movie liksom. Som
och det är därifrån på. Det svenska namnet kommer, Det våras för... För det är main-låten... Och pjäsen heter väl Springtime for Hitler också?
Ja. Ja. Och den heter The Producers. Så handlar om några som ska sätta upp ändå en pjäs om Hitler.
Ja.
Eller en show om Hitler.
Så det är därifrån Springtime.
Ja. Och sen... Men sen fick han då, försökte han, sen så floppade han lite. Jag tror det var The Three Cheers som floppade med filmen.
Mm.
Och då så trodde han att hans karriär var över vid 46 års ålder.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men sen blev han liksom lite headhuntad då när det var någon som ville göra då en western parodyfilm. Ja. Det var någon sån script doctor. De hade redan ett projekt som då som hette något med Sheriff X eller Western X eller något sånt där.
Ja.
Och sen tänkte han att vi behöver hot upp där manus lite. Så tog de in då Mel Brooks bland annat. Och det blev liksom en jättestor hit. Och räknas när liksom såna här filmakademier och sånt listar de roligaste komedierna, då var den väldigt högt. Och jag tror Mel Brooks hade tre filmer med på topp 15 av de tre bästa, de 15 liksom bästa filmerna, komedierna genom tiderna, enligt de liksom amerikanska filmakademin.
Ja.
Så han har ju den begåvningen.
Det var för riffen är ju otroligt rolig också.
Ja, den är rolig. Men jag kommer ihåg att jag redan som barn tyckte att det var lite för tramsigt ibland. Alltså så här, när de sitter och äter bönor och cowboysen har börjat fisa och det är en sån lång scen med fishumor. Då kom jag ihåg att jag tyckte att det här är lite, alltså redan som så här 10-åring kände jag att det här är lite väl billigt.
Men har du kollat på Get Smart?
Nej.
Det var då en tv-serie som han gjorde innan han började göra film.
Jag har bara sett alltså korta klipp från den.
Ja. Jag kollade på pilotavsnittet.
Mm.
Och det är ju... För vilket år är det? Du har årtalet där, va?
Ja.
Vilket år är första avsnittet?
1965.
Det är 65. Mm. Det är ju otroligt tramsigt första avsnitt. Ja. I alla fall. Redan första scenen så känner man av det. För att då är det så här att det sveper stadsbild över Washington. Och så är det en berättare som berättar att det här är Washington. Och sen, sveper bilden över publiken inne på någon så här fin konsert och så är det en berättare som är så här är en konsert och i det här rummet så finns det en person som jobbar för vad nu den här organisationen som han jobbar agentorganisationen heter Och han är speciellt tränad så att ingen ska kunna veta vem det är. Och då börjar det ringa. Det är en sån gammeldags telefonsignal. Och han reser sig upp och går ut ur rummet. Och går in i en garderob. Och tar av sig en sko som är en mobiltelefon. Som låter svinhögt när det ringer. Och låser in sig i garderoben. Och sen fortsätter hela avsnittet är bara sån svintrams i humor. Också sådana ganska klassiska att hans chef ger honom ett foto på någon så här massförstörelsevapen. Och han vet vad det här är. Och så sa I believe it's a photograph.
Det påminner väldigt mycket om Police Squad, alltså Zucker Abrahams Zucker, som hade ett specialavsnitt om med Petter Bristav. Innan, alltså den typen av humor det, och det är ju parodi, agentparodi. Det är lite som James Bond-parodi. Och Mel Brooks själv sa att han att det fanns liksom sitcoms och andra tv-serier innan med humor i. Men det var ingen som hade gjort, men det var så att, liksom, det var ingen tidigare enligt honom själv som hade gjort en tv-serie om en idiot.
Nej.
Så var det Get Smart som skulle vara den första. Men så, för han är ju ganska gammal när han gör då liksom när han gör då den som vi båda tycker är roligast Det var för rymden, så är han 60 år gammal.
Och sen fortsätter han in på 90-talet också med Det var för Dracula är väl ändå ganska långt in på 90-talet.
Jo, det är det, men sen Dracula död men lycklig, den kommer 95.
Och när kommer Robin Hood?
Män i trikå 93.
Ja.
Där skippade de ju det här Det våras för.
Jag tror att de är släppta som Det våras för också i Sverige.
Mm-hmm.
Jag är rätt säker på att DVD-utgåvan var den nya namn. Jag kommer inte ihåg om det är ett namn på DVD-utgåvan och ett namn på bio-visningarna. Jag tror att Det våras för förekommer också, men att inte göra det på de nya DVD-släppen.
Nej. Att det, men det var ju då Springtime for Hitler som blev Det våras för Hitler, sen bara fortsatte med den andan.
Ja.
Och jag tror att Mel Brooks själv har uttalat sig om att de här filmerna verkar vara extra populära i Sverige och att det eventuellt skulle kunna göra med att de har den här tydliga franchise-stämpeln på sig.
Ja, och det, men det känns också som att det inte finns så stort intresse för regissör. Alltså att man inte så mycket, kanske framförallt tidigare, inte så mycket har kollat på vem det är som har regisserat.
Nej,
och gör man inte det så blir det liksom inte så tydligt. För att i USA så har de ju alltid marknadsfört som Mel Brooks Spaceballs och okay, Mel Brooks.
Ja, att han är ett namn där på det sättet. Men jag kommer ihåg att jag vet inte om det var att jag blev för gammal sen eller inte. För det var liksom så att jag älskade ju Det var för rymden. Och sen så 1991 kom Det var för slummen. Och den sa jag väl, jag vet inte om det var så 91 eller lite senare när den kom på VHS då, liksom man kunde hyra den. Men då kom jag att det var en djup besvikelse.
Ja.
Tänkte, och den blev ingen hit heller liksom i USA. Men sen kom jag att när Robin Hood, Men i Trikot kom, då hade jag antingen blivit för gammal eller så var det att han hade tappat stingen då.
Ja. Jag tror nog det är att vi hade blivit för gammal. För den tyckte jag fortfarande var... Jag såg igenom alla i efterhand. Jag såg ingenting när jag är född 91. Så att jag var liksom för liten.
Du såg allting i efterhand.
Ja. Och Det var för slummen var ju inte... Den är ju inte skitrolig.
Nej.
Det var för stumfilmen är...
Ja, den älskade jag när jag var liten. Alltså, men sen försökte jag som den när jag var 25 kanske.
Ja.
Och då tyckte jag inte den var lika rolig längre.
Nej. Men det är ju hans roligaste skämt någonsin är ju med i den.
Vilket är det?
Och det är att den enda det är ju en stumfilm.
Ja, liksom. Ja,
och den enda repliken i hela filmen, det är... Jag kommer inte ihåg om han säger... Ja, jag minns inte om han säger yes eller hello.
Ja,
men det är en mimare som pratar i telefon... Eller svarar i telefonen.
Ja, det är mimad av Marcel Marceau. Det handlar mycket om att de ska dra ihop en stumfilm och så liksom ska de signa olika skadisar.
Ja.
Jag citerar i den filmen... Då, alltså, det var nog mer så att jag först bara stumfilmsgrejen. Nej, men Marcel Marceau, de ska ringa honom då och fråga om han vill vara med i stumfilmen. Och sen så ringer hans telefon och han gör ju sin akt då, att han så kämpar mot blåsten. Att han låtsas liksom gå och köra pantomimshow fram till telefonen. Och så svarar telefonen och så står det i stumfilmstext: vill vara med i stumfilm? Och han har den där repliken som är: no! Ja, det är skitkul.
Ja, det är genialt.
Och det finns någon sån move som jag tror det är Burt Reynolds. Är han med den?
Att han gör... kanske.
Nej, men det är någon sån move han gör när han... Att han ska framstå som väldigt fåfäng och självupptagen. Och så är det sådana move. Han går förbi... han går ner för sin trappa, så går han förbi en liten spegel i sin egen hall. Och så tittar han på sig själv i spegeln och så här... boxar sig lite själv under hakan och gör en sån fingerpistol mot sig själv. Han gör alltså ungefär som Baloo gör med Mowgli, den här handen under hakan. Alltså, han tycker själv att det är så skönt. Och den har ju, brukar jag göra när jag går i en spegel. men det var så att jag var... det var så stumfilmen, för jag minns den som så här fantastiskt rolig. Också att de sa så här, att de, jag fick för mig att de hävdade att det var Buskis som gällde nu. Att de sa så här, stumfilm, ja men fan Buskis, det är det som gäller nu. Och så tyckte jag det var roligt med, det var något running gag om att de misstänkte att de var bögar eller något sånt där. Jag kommer ihåg i textramsan, fikusar, är det någon gammal tant som skriker? Men det var så att jag, det var precis när jag hade flyttat till Stockholm. Och då så var det någon tjej jag började dejta lite. Och så var vi hemma hos hennes föräldrar, när inte de var hemma. Och så hade de typ, så kollade jag bara i det, en av hennes föräldrars VHS-samling. Så var jag så, det var oss för stumfilmen. Så sa jag, den här är så jävla rolig, den måste vi se.
Nej.
Och sen så börjar vi se den, och då känner man lite så ansvar för filmen. Och så kommer jag ihåg, det började med att jag hade missuppfattat den här repliken. De säger så här, Buskisen har varit död i 20 år och sånt. Att det var inte det roligaste, jag trodde att det är Buskis som gäller nu. Och sen tyckte jag det här fikusarskämtet, det var inte så kul längre. Det stod sig inte så bra. Och jag bara kommer ihåg att jag började skämmas lite för den filmen. Att jag hade sagt att det här är ett fantastiskt, världens roligaste film. Liksom. Och det var så här, jag kände själv att den var kanske inte så jävla kul.
Det är ju, så är det ju alltid när man ska visa en film för någon. Alltså, de är ju, och filmer, framförallt filmer som man liksom har sett en gång. Och bara, fan vad jag skrattar när jag såg den här filmen. Det gjorde jag någon gång med Du levande, Roy Andersson-filmen. Första gången jag såg den var vi... Ja, men 6-7 kompisar som var svinbakfulla. Och någon satte igång den. Och det var det roligaste jag hade sett i hela mitt liv. Jag skrattade så otroligt mycket åt de här dumma, extremt långsamma scenerna.
Jo, men jag tror Roy Andersson själv tycker att hans själva film är väldigt rolig också. Men de tolkas ju ofta som pretentiösa och knastertorra liksom.
Men där är ju många scener som fortfarande, scenen i huvudet så är väldigt rolig. Men sen när man ska visa det för någon annan och det är så fruktansvärt långsamt, och så blir ju stumfilmen blir också, den blir långsam av att det är en stumfilm. Det är liksom tyst hela tiden.
Men sen också det här att den är helt bizarr och orealistisk. Och sen så i slutet så står det så här, detta var en sann historia. Det kommer jag ihåg att när jag såg den som barnfilmen, älskade den rakt igenom. Men sen så när den kom upp i slutet så var jag bara helt knockad. Det här är genialiskt. Ja. Det är helt otroligt roligt. men hur upptäckte du Mel Brooks? Var det genom TV eller?
Jag minns inte riktigt. Alltså, det var så för rymden var den första jag såg. Mm. Sen hade jag samlade på DVD-filmer. Alltså, runt mellan, ja, men när jag var kanske 13-14, 04-05. Där omkring, köpte väldigt mycket DVD-filmer från Ginza. Och då hade jag sett Det var för rymden, jag hade sett Dracula, Frankenstein. Jag tror det var de tre första jag såg. Och då hittade jag också den DVD-boxen där det var lite av de filmerna som jag liksom inte riktigt hade hört talas om. Som var de som floppade lite och sådär. Så då köpte jag den och så fick jag hade perioder där jag fick för mig att jag skulle se alla filmer som olika regissörer hade gjort. Så jag satt ett år och
så
kollade på...
Så du har sett alla Mel Brooks-filmer?
Alla utom Det var alltså Hamlet. Men den är inte riktigt, för det är inte han har inte varit med och skrivit den.
Då är det lite... Jag ger mer cred åt manusförfattandet, liksom. Kanske en regi.
Ja, för det är där han är producent och spelar huvudrollen i den. Men det är en annan regissör och det är en gammal, alltså det är en ny produktion av en gammal film. Så att den räknas inte riktigt.
Jag tror mina föräldrar, kanske framförallt min pappa, gillar Mel Brooks-filmerna väldigt mycket. Och man också, det var för galningarna.
Just det.
Som är då rätt mycket Hitchcock, Vertigo, parody. Den kan man ha rätt gilla mycket.
Det gjorde jag ett misstag då när jag skulle kolla igenom olika regissörer. Först kollade jag igenom alla Mel Brooks-filmer, sen kollade jag igenom alla Hitchcock-filmer. Och jag hade liksom inte koll på att det var en Hitchcock-parodi heller. När jag såg den första gången. Jag tyckte inte jag fattade någonting av det. Alltså jag tyckte den var ganska dålig för att jag bara så...
Jag kanske hade sett Hitchcock-filmer på tv också, men jag kommer ihåg att jag tycker alltså, mycket av det tyckte jag var kul, även om inte jag fattade referenserna. Men det var också så som barn att man tyckte ibland det kunde vara kul att det var lite snuskigt eller lite kiss och bajshumor
att någon klär ut sig. Där är ju den extremt klassiska att det är en som tar av sig en mask. Alltså så att det ser ut, alltså det är en av skådisarna och sen så tar han av sig en mask så är han en annan. Som är så uppenbar. Så att han ser ut exakt som Mel Brooks när han har en mask på sig och sen tar han av sig den och ser helt annorlunda ut.
Alltså han måste, Mel Brooks-filmerna måste ju vara liksom... liksom föregångare i de här parodifilmerna, alltså som sen kom Scary Movie-serien och vi snackade tidigare om Zuko Zuko Abrahams-filmerna och sånt där. Men jag tänker ändå att alltså Blazing Saddles, Get Smart var ju för sig en parodiserie och det var ju han som hittade på den. Men Blazing Saddles var ju så här beställningsuppdrag att det skulle vara då en parodi på Westerfilmer.
Ja.
Han är ju också med senare i Simma Lugnt Larry. I 4 avsnitt, Mel Brooks. Det handlar då om... för alltså... Larry David, som är kanske min största idol. Hans största idol är Mel Brooks. Han, jag har hört Larry David håller något form av tal på... Jag tror det kan vara när Mel Brooks fyller 80 eller något sånt. Och då berättar Larry David att han... Att han fick en skiva... att han lyssnade på den comedy-albumet The 2000-year-old man. Och han tyckte det var så roligt, alltså så här, han alltså för hans föräldrar att undra vad det var för fel på honom, för han skrattade så högt åt den, de hörde liksom inne på hans rum. Och han tyckte det var så kul, och när han liksom började fundera på yrkesval och så där, så tänkte han så att jag kommer aldrig bli så här rolig. Det är inte lönt att jag försöker bli komiker. För jag kan aldrig bli så rolig som Mel Brooks är på den här skivan. Och han sa så att han bara hängde hemma och bodde hemma hos sina föräldrar, var arbetslös. Och liksom han, det tog jättemånga år innan han liksom då skaffade sig en vågade ta steget och få en karriär som komiker.
Så på det
talet han har till Mel Brooks här, my parents, they were worried to death, they're dead to die today, you killed my parents.
Men det är ju roligt att han är med, för jag tänkte på det innan idag, att The Producers, för att innan han gjorde The Producers och innan han gjorde Get Smart, så skrev han ju också för Broadway och skrev lite Broadway-pjär. Allting floppar, så han skrev.
Ja,
men han jobbade ändå med att skriva på Broadway och så här, och göra liksom Broadway-musikaler och pjäser.
Ja,
men så det, The Producers, den är ju lite så som Crashing och Simma Lugnt Larry och Seinfeld. Alltså just det här att skriva om sin egen miljö, att det utspelar sig i det man själv jobbar med.
Ja. Liksom. Men det är ju roligt också, för han har ju den här förmågan då att dö och komma tillbaks.
Ja.
Att det är så att det går åt helvete för honom. Att han då vid 46 års ålder tänkte att hans karriär var över.
Ja.
Det tycker jag är så inspirerande.
Ja,
det är
verkligen.
Så här, han har bara gett upp så här, och sen så går det jättebra och sen så går det dåligt igen. Och sen, fan, men det var Chris Rock, jag hade en intervju som snackade om det. Eller om det var det, kanske Louis C.K. Det här Dying and Coming Back. Att det var så här, jo det var nog att han hade Chris Rock som exempel då. Att han verkligen, men han floppade totalt efter SNL och sen så kom tillbaka som liksom en av de största ståuppkomikerna genom tiderna.
Ja.
Och att om man säger så, om man har den förmågan att komma tillbaka när man har dött, då sitter man på någon form av dynamit.
Ja.
Nu får vi se om Louis CK kan. Nu har ju han dött och, och ska försöka komma tillbaka.
Ja, ja.
Vi får se om det lyckas. Det hade varit intressant. Men,
han var ju med, Mel Brooks var ju med i Saturday Night Live mycket också. Mm. Under Carson. Då var han var med i premiäravsnittet.
Men Carson och Saturday Night Live är väl två olika grejer.
Är det inte Saturday Night Live? Vilket var det Carson hade då?
Carson hade Tonight Show eller
Tonight
någon
Show
sån,
är det kanske.
Eller någon late show.
Den
alltså
som
någon
Jimmy Fallon har nu.
Ja, det var någon sån late show som Carson hade. Alltså det var en talkshow då. Men SNL, Saturday Night Live var ju en sketch.
Ja just det, ja, precis. Jag blandade ihop. Men det är den som fortfarande går. Som Carson är den som hade längst. Han var med i Carsons första avsnitt.
Aha.
För att promota 2000 Year Old Man.
Aha, vad intressant.
Och sen var han återkommande gäst. Alltså i väldigt många år. Och där, jag lyssnade på en podd med Mel Brooks där de berättade om ett av avsnitt han var med i. För då hade han sagt, för att han blev så här, blev jätteintresserad av vin.
Mel Brooks,
ja. Och drack massa dyra viner och, så, och var liksom självlärd vinexpert. Så. Och då påstod han att han kunde känna igen, han behövde inte se vinet, bara på smaken och lukten kunde han känna igen vilket vin som helst och berätta vilken region det kom från. Och så här. Och enligt vad han berättade i den podden jag lyssnade på, så var det ändå på riktigt att han skulle försöka göra det.
Aha.
Och sen när han väl var med i avsnittet och de satte så
I Carson
och så satte de ögonbindel på honom och så fick han smaka på det första och så la han en gissning och de bara, nej, det var fel årtionde, det var fel land. Det var fel driva. Och så gav han en ny gissning, fortfarande fel. Sen visade sig att han gissade på fel färg. Att han hade fått ett vitt och han gissade på olika röda viner.
Ja, det är roligt. Men det här när han var med i Kirby Enthusiasm, det handlade faktiskt om att att de ska sätta upp The Producers på Broadway. För handlingen i Broadway eller handlingen i The Producers är väl, vad är i korta drag, vad är handlingen i den?
Alltså korta drag så är det en producent som kommer på att han kan tjäna mer pengar på om pjäsen floppar.
Varför kan han göra det?
För att han plockar in för många producenter som då betalar. Den här producenten betalar så här mycket och får 20% av intäkterna. Och den här betalar så här mycket och så säljer han liksom 600% av intäkterna.
Ja, okay.
Och då så är ju då poängen att den ska floppa, så kan han bara ta alla produktionspengarna som de redan har fått.
Jo, för jag fattar den premissen. Alltså jag har inte sett den sen jag kanske var 8 år gammal. Liksom, så jag kommer inte ihåg den komplicerade handlingen. Men jag kommer ihåg när jag sa Simma lugnt Larry, då handlade det om då att han ska sätta upp producers på Broadway igen, alltså Mel Brooks som gammal, och att han då vill att Larry David ska spela huvudrollen. Och sen så är det då twist, alltså i Det var för Hitler då att han gör att den ska handla som Hitler för att han vill att det ska floppa, men så blir det en oväntad succé.
Ja.
Men då är ju dubbeltwisten i det här Curb-avsnittet är ju då att han tar in Larry David och så kommer det fram att han tog in honom för att han ville att det skulle floppa. Att allt Larry David är med i så att misslyckas. Men sen så blir det en oväntad succé.
Det var också roligt i en annan podd jag lyssnade på. Så frågade han som gjorde podden, som för övrigt var någon så här filmnörd som var superstarstruck, alltså som hade skickat ett mail till Mel Brooks och frågat om han ville vara med i hans podd och liksom varit helt säker på att det kommer han ju tacka nej till. Det är ändå värt att fråga. Och så tackade han inte nej, så då sitter han bara svinstarstruck på Mel Brooks kontor och intervjuar honom när Mel Brooks är typ så 90-91 fast.
Vad gör han på kontoret?
Jag vet inte riktigt. Han jobbade med ett projekt för 2 år sedan i alla fall. Men jag tror inte han sa vad projektet var för någonting.
Aha.
Men han som intervjuade frågade om han skulle göra fler av sina filmer till Broadway-musikaler. Och då sa han, liksom över 90 år gammal, och bara, nej, vi får se kanske i framtiden, men gör man det nu så känns det som att folk kommer vara så, ja, nu ska han göra alla, nu ska han bara tjäna ännu mer pengar och göra alla sina filmer. Bara, nej, men det kommer ingen tänka om en 91-åring att han ska profetera på sina gamla succéer.
Ja, men jag tror de hade, han har gjort producers, men han har även gjort
det är en till, va,
han har gjort. Ja, jag tror men då, för de snackar om att han har sagt next year Blazing Saddles.
Ja.
Att fast den har inte blivit av ännu, men det är kanske det projekt han jobbar på, ja. Att sätta upp Blazing Saddles på Broadway. Men det är någon av dem liksom, någon av hans succéer. Jag vet inte vem det är, vilken det är, men
nej. Kanske. Men Frankenstein har väl satt upp också. Är det inte
han
satt upp?
Det.
Jag tror det.
Den är också kul, den det var för Frankenstein. Han har gjort någon tv-serie med Robin Hood innan också, som var en Robin Hood-parodi innan Menetrikar. Mm. Alltså innan hans filmkarriär. Mm. Eller kanske i mitten av hans filmkarriär någon gång. Men han har gjort någon sån tv-serie med... Och jag tror att det varas för Robin Hood plockade mycket skämt från den. Och det står att det plockade även skämt från hans tidiga filmer. Aha. Vilket kanske är lite svaghetstecken att man, ja, man måste plocka in.
Jag hörde en rolig historia också när han var med, han blev intervjuad det finns ett YouTube-klipp som är typ en timme där han blev intervjuad av Conan O'Brien. Där han berättar om första gången som han stod på scen. Mm. För då blev han när han var 14 så blev han inhoppare på ett par olika Broadway-teatrar som jag förstår det. Eller för något produktionsbolag antagligen då. Och så var det någon som citat trillade ner, en skådespelare som citat trillade ner i en grop och bröt benet.
Kanske i den där sufflörgropen eller något.
Ja, det kanske var det de syftade på. Det lät som att de var ute och gick och sen trillade ner i en grop och bröt benet. Men då så kallade de i alla fall in Mel Brooks. Men så var det en jättegammal gubbe som de behövde en ersättare till. Och så bara, men han kan inte, han är 14. Och så visade det sig att Mel Brooks kunde alla repliker redan. Och det var han kunde liksom alla repliker hela pjäsen. Just den karaktären hade typ så två repliker. Så då blev det att de så här sminkade honom svinmycket och satte på honom peruk och sånt. Så skulle han spela den här gamla gubben. Och så när han står på scen så ska han ta upp ett glas vatten precis innan han ska säga sin replik. Och så tappar han det glaset. Och det är ett så här kristallglas som bara går i 1000 bitar och det skvätter vatten på scenen. Och det är helt knäppt. Och det här var en seriös pjäs liksom. Och det är helt knäppt till hela salongen. Det han gör då är att han går fram till scenkanten, tar av sig sin lösmustasch och peruk och säger... I'm only 14. I've never done this before.
Väldigt konstig.
Så jävla konstig reaktion.
Jag undrar hur länge han kommer leva till.
Ja, han känns lite odödlig.
Ja, men ja, de flesta dör idag i 90-årsåldern. Men jag ser fram emot att läsa... Jag kommer kanske inte kunna hålla mig tills han dör och den här, liksom, den här genomarbetade biografin. Vad heter den biografin du håller på att läsa nu? Jag blev sugen på att läsa.
It's Good to Be the King.
Okej.
Okay. Som ju då är ett citat från Det var världshistorien del 1.
Mm.
När han är den franska kungen och gör en rap om att det är bra att vara kungen. För då, den är också så här, den är jävligt utdaterad. Det är väldigt mycket så att man kan... metoo alla om man är kung typ.
Ja, men det, om det är en karaktär som säger det så kan det.
Ja.
Men de kan inte problematisera det tillräckligt.
Nej, det gör de inte, så mycket kan jag säga.
Ja, men han gjorde ju sån Hitler-rap också i The Producers.
Ja, är det det? Eller är det var för Hamlet?
Nej, jag tror att det är Hitler-rap. Jag vet faktiskt inte.
Jag såg någonstans att det stod, jag kan bara minnas att jag har sett den som lösa YouTube-klipp.
Mm.
Och så stod det någonstans att den är från Det var Hamlet.
Mm.
För han återkommer till Hitler ganska ofta också.
Ja, han verkar vara fixerad vid Hitler. Och Robin Hood.
Ja. Just det, Robin Hood nämnde han ju i 2000-year-old man.
Ja, jag tänkte på det också.
Det är jävligt
roligt. Han har gjort en tv-serie, en film.
Att han säger, han frågar om han har träffat några kända personer. Så säger att han har träffat Robin Hood. Och så frågar, men vad är det sant? Myten om att han stal från de rika och gav till de fattiga. Nej. Han stal från alla och behöll allt själv. Det var bara att han hade ett bra PR-team.
Ja, men det kommer jag ihåg. Att, ja, men det är förmodligen då att han skohornar in det skämtet han har om Robin Hood.
Ja.
Men det kommer jag ihåg att jag läste i en Kattenisse-serie när jag var liten. Det är ju säkert, de har säkert snott det från den.
Ja.
Men att det var någon sån gäng, han är ju katt då, så var det ett gäng skurkar som var fåglar. Och Robin är ju då rödhake. Ja. Så var det en som hette Hood Robin, och som, där det stod om honom: ta från de rika och behåller du själv. Men då kommer jag ihåg min farsa sa så här, så var det nog rätt mycket i verkligheten också. Jag vet inte om, jag kan ingenting om Robin Hood. Han var väl baserad på en verklig person.
Ja.
Som kanske var lite mer sån, tog från alla och behöll det mesta själv. Att han var mer en skurk än en hjälte liksom.
Ja. Det är också roligt, det var alltså Frankenstein, att Frankensteins monster spelas av... Alla älskar Raymonds pappa.
Mm.
Han är ganska fula, långa.
Ray Romano heter ju då...
Ja, men alltså skådespelaren som spelar hans pappa i Alla älskar Raymond. Peter Boyle.
Okej. Okay. Jag har faktiskt inte sett Alla älskar Raymond. Så, alltså jag tyckte det var tråkigt.
När jag brukade kolla på det. Det brukade gå typ så på trean när man kom hem från skolan. Typ.
Ja.
Då brukade jag kolla på det ibland. Och han ser lite grann ut som ett monster. Alltså han är ju ful. Alltså spelar hans pappa.
Undrar om han gillade så här fula skådisar. För jag kommer ihåg, Marty Feldman var en av mina favoritskådisar i de här tidigare Mel Brooks-filmerna. Och han verkar ha struma eller någonting. Hans ögon har ju poppat ut ur halva ansiktet. Han ser väldigt skojig ut på det sättet. Men vilka är det andra? Det är några ganska mycket återkommande skådisar.
Ja, det är det ju.
Vad heter han? Gene Wilder? Eller?
Mm, Gene Wilder är med. Han är ju med i Det var så Frankenstein.
Han associerar mycket med Mel Brooks-filmer.
Mm. Sen Det var så Dracula är ju Leslie Nielsen, är det väl?
Ja, men var det... Men det var ju, eller? Dracula dör men lycklig. Ja. Ja, det är mycket möjligt. Men den har jag faktiskt inte sett. För då, det var ju efter det jag tyckte att Mel Brooks hade ballat ur lite. Men, och det måste ju vara efter han gjorde succé i Zucker Zucker Abrahams filmerna.
Ja.
Så då märkte väl att han var en rolig komisk skådis.
För han spelar Dracula i den.
Jo, men nu kommer jag ihåg att jag har sett någon form av någon form av trailer för den eller någonting. Det verkar, han verkar göra lite tecknad filmgrejer nu för tiden. Jag säger att 2018 så är han rösten till Hotel Transylvanien 3, en monstersemester. Så det är ju väldigt nyligen.
Ja.
Men han har hållit på med tecknad film väldigt tidigt. Jag sa att han hade, att det fanns en Spaceballs animerad serie också. Det har jag faktiskt inte sett.
Nej, inte jag heller.
Men det vill jag gärna se.
Ja.
Men han har gjort tidigt tecknad film också på, alltså redan på 60-talet tror jag. Det fanns någon så här flummig som inte var några figurer liksom. Som inte var några människor i det, var med så här former och rörelser och sånt där. Ska se om vi har missat någon film. Jag kan ju läsa igenom den utskrivna listan av filmer innan vi knyter ihop den här säcken totalt. Av de som jag har sett liksom och gillat. Ja, men som sagt, Det var för stumfilmen är en tidig då. Det var för galningarna. Sen tycker jag nog att det var för rymden. Nu är jag inne på den svenska Wikipedia utskrift från den svenska Wikipedia-sidan, så där här kanske det inte finns mer kompletta. Men jag minns det som ännu fler filmer. Det hade varit roligt.
Ja.
Det här kanske inte... Ja, det är för mycket grejer som jag inte känner till här på den här listan. Som sa 1982, berusad av framgång, exekutiv producent, ej krediterad. Är det verkligen någonting av mig i listan på filmer i urval?
Ja, men jag tror väl att vi har hunnit med det våras för filmerna i alla fall.
Ja, vi har hunnit med. Och det har gått över en timmes inspelning. Så...
Ja. Han berättade när han var med i den här Conan O'Brien-intervjun. Mm. Så berättade han om premiären för The Producers. Mm. Att det kom fram en man efteråt som var svinarg. för att han skämtade om Hitler och sa I was in World War II. Och Mel Brooks svarade I was in World War II. I didn't see you there.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simmy Adamfors.
Hampus Algersson heter jag.
Vad sa du? Fullbordat samtal.